Hej kära lyssnare, det här är Studio Krim med mig, Ricardo Burrows. Det är den 4 april när jag sitter hemma i min kammare och spelar in det här. Och du kommer alldeles strax få höra mig och Torbjörn intervjua den före detta Säpo-agenten Bengt Nylander, som vi träffade i mitten av februari för att prata om när Säpo var i staden för att kartlägga den sovjetiska bilfirman Matreko på 80-talet. Men först vill jag än en gång be dig som lyssnar om en liten tjänst. Det är nämligen så att vi redan i förra avsnittet efterlyste era lyssnarfrågor. Och vi har fått in ett par stycken, men vi skulle gärna vilja ha in flera. Så finns det någonting du vill veta mer om i den pågående gängkonflikten? Eller har du någon fråga som du vill att jag eller Tobbe ska svara på? Eller som du vill att vi ska ställa till någon expert? Ja, mejla då gärna in din fråga till min mail då, som är ricardo.burrows@bonniernews.se. En stavning kan ni se i avsnittsbeskrivningen. Eller så kan du också skicka in din fråga i formuläret som följer med artikeln till det här avsnittet på lt.se. Sen tänkte jag som ett litet incitament att jag lottar ut en vinnare bland alla som skickar in sina frågor. Och att den personen får ett litet pris hemskickat till sig. Sen är det inte så att jag försöker vara hemlighetsfull om vad det handlar om för pris, utan det är snarare att imorgon så kommer jag försöka rota fram någon rolig liten LT-pinal som jag kan skicka med på posten. Och sen kanske jag slänger med någon god bok från min egen bokhylla här hemma. Men jag tänker att någonting kul blir i alla fall. Men nog om detta. Nu tycker jag att vi sätter igång med veckans avsnitt. Du lyssnar på Studio Krim med mig, Ricardo Burrows, och LTs krimreporter Torbjörn Granström. I veckans avsnitt ska vi backa bandet några år. Ja, mer specifikt till 1980. Det är då ett sovjetiskt bilföretag beslutar sig för att öppna en filial här i Södertälje. Spioneri misstänker säkerhetspolisen, som öppnar ett eget kontor i staden. Idag har vi med oss Bengt Nylander, en av de personer som jobbade för Säpo här i Södertälje. Välkommen.
Tack.
Jag tänker att vi tar det från början. Det är den sovjetiska bilfilmen Matreko som öppnade här i Södertälje 1980. Varför är det här intressant för Säpo?
Av den anledningen att Ryssland, som då hette Sovjetunionen, byggde upp sin underrättelseverksamhet genom att placera underrättelseofficerare dels på ambassaden, dels på handelsavdelningen. Där fanns de i täckbefattningar för att bedriva sin underrättelseverksamhet. Men utöver ambassad och handelsavdelningen, så vid den här tiden så kunde de ha underrättelseofficerare även på olika, som journalister, i täckbefattning som journalister i Sverige. Men sedan Matreko var ju på det viset ett fantastiskt företag som från Södertälje skulle importera och marknadsföra ryska bilar och traktorer. Och därmed kunde de åka runt i hela Sverige till serviceverkstäder som skulle byggas upp. Och få kontakt och skapa kontakter i sitt sätt att bedriva underrättelseverksamhet. Därför var det intressant att för Säpo följa upp Matreko.
Vad tror du att ryssarna såg i Södertälje? Såg man från Sovjets sida att det var en särskilt intressant stad av någon anledning?
Så Södertälje har ju alltid varit intressant av den anledningen. Här har du E4-an, du har motorvägar, E20, du har kanalen, du har järnvägstrafik. Därför av den anledningen har Södertälje alltid varit intressant.
Ur ett strategiskt perspektiv, ifall det skulle bli krig liksom.
Ja. Men Södertälje för Matreko var av det intresset att där skulle man ha sina underrättelseofficerare placerade och sedan kunna utföra uppdrag från Boden ner till Ystad. Så det är syftet, det var syftet med Matreko.
Och, men jag skulle ändå vilja gå tillbaka lite grann på det här jobbet, för att ni bygger upp er grupp här, och det är en grupp på 4 personer eller något sånt där, eller hur många var det, ungefär 4-5 personer. Och ni har liksom en hemlig avdelning av det gamla polishuset där Säpo då sitter. Och när ni spanar på dem helt enkelt, ser ni såna här situationer att det kunde sitta folk från Matreco och äta middag eller något sånt där med, vad ska vi säga, anställda på strategiskt viktiga verkstadsbolag till exempel i Södertälje? Kunde man se sånt? Det kanske inte var någonting bakom det, men ni observerades såna möten och så?
Från och till så hade vi naturligtvis spaningsverksamhet som riktades mot Matrek och även i Södertälje. Men då kan jag väl lägga till att det var ju lika intressant att följa de ryska tjänstemännen när de åkte ut på sina besök runt om i landet.
Från Matreco då?
Så, från Matreco.
Ja, just det.
Så det var ju en viktig del.
Vad kunde ni se då? Vad kunde ni se då?
Ja, men som jag då redan tidigare har sagt, så var det ju vår uppfattning att de skulle som underrättelseofficerare till exempel åka i Norrbotten och ta kontakt och observera på saker och ting som vid den tiden var intressant att observera.
Vad kunde det vara som var intressant? Militärförläggningar eller industrier?
Ja, militärförläggningar. Allt är inom även civilförsvaret. Intressanta delar för civilförsvaret. Du skulle komplettera det med satellitbevakning. Kunde du på plats nere observera något som man var osäker på, vad är det här för något? Det var ju grundtanken från oss att följa, identifiera, att vi skulle observera liknande.
Så ni följde med ut i landet härifrån då och de här tjänstemännen så att säga?
Ja.
Om ni såg att de träffade då svenska tjänstemän eller så, hur agerar ni då?
Ja, från 80-talet så kom det ju en ny chef till ryssroten som heter Tore Forsberg. Och hans sätt att bedriva verksamheten, och som han förändrade då hela ryssrotens verksamhet, det var att vi skulle ta kontakt. Om det var en rysk misstänkt underrättelseofficer som tog kontakt med en svensk, då skulle vi därefter ta kontakt med svensken för att berätta att du har träffat en rysk underrättelseofficer. Vad frågade han dig om? Ja. Och i förlängningen kunde det bli en så kallad motoperation där vi skulle plocka ur svensken. Vad var det för något ryssarna vill att du ska göra?
Fick ni göra sådana motoperationer under den här tiden?
Inte vad gäller Matreco.
Men det här då liksom, det var som en hemlig del av polishuset. På vilket sätt var den känd av alla andra poliser? Den här avdelningen i Säpo. Var det allmänt känt att Säpo hade byggde upp en avdelning där 81?
Det var allmänt känt därför att väggarna förstärktes och in till Säpos lokaler, och det var med andra byggnadsarbetare som byggde om lokalerna, och kraftiga dörrar in till våra lokaler.
Men och varför gjordes det? Var det
för att inte kunna avlyssna in mot lokalerna, och så att det var allmänt känt i polishuset.
Vet du, hur pratade ni på ryssroten när ni fick höra att nu ska det här sovjetiska Matreco starta i Södertälje också? Minns du hur det var första gången du fick höra talas om det?
Det var strax innan jag började vid Säpo, men när jag kom in vid Säpo då 81, men jag jobbade ju i Stockholm, så talade man om att nu håller Matreco på att bygga upp en verksamhet i Södertälje, och det finns en plan för att vi Säpo ska ha en grupp i Södertälje på medarbetare.
Och sen började då Säpos, vad ska vi kalla det, spaningsverksamhet. Hur såg den ut till en början gentemot Matreco? Satt ni i bilar utanför och iakttog, avlyssnade ni telefoner? Hur gick det till där under kalla kriget?
Det var en kombination av både spaning men inre bearbetning att följa upp information vi kunde få på annat sätt. Så att det var både fysisk spaning men inre spaning.
Hade ni dessutom insiders som ni hade kommunikation med? Kanske du inte kan säga i och för sig, det är så, kanske hemligt fortfarande. Men...
Nej, men jag har ju sagt att en viktig del av en säkerhetstjänst, det är ju också att få informatörer, källor som berättar vad som händer, vad som sker och kan kontinuerligt återkomma och berätta det.
Det gick ju väldigt mycket rykten på den här tiden om att det här var en spioncentral som Matreco egentligen var med. Till och med vapen och att man förberedde en massa saker. Vi kan komma dit sen, huruvida det var så eller inte. Men under den här tiden, kom du i kontakt personligen med några av de här ryska medarbetarna på Matreco? Pratade du med någon av dem?
Nej, jag observerade dem bara på avstånd. Mitt uppgift var i första hand att samtala med dem som ryssarna träffade, och i de flesta fall var det svenska medborgare. De hade jag kontakt med.
Ja, just det. Minst ungefär hur många underrättelseofficerare som fanns här placerade?
Det är till och med så att vår bedömning är att det kom inga underrättelseofficerare hit, utan ekonomin hade börjat bli så dålig i slutet av 80-talet i Ryssland, så att man hade inte råd att placera några underrättelseofficerare här.
Fick ni det bekräftat? Eller var det en teori? Ni visste att det var så?
Så vi, som jag då också har skrivit om i boken Säpo inifrån, så har vi åtminstone vid en natt undersökt byggnaden uppe i Hovsjö industriområde där de hade sina lokaler, och vi kunde inte konstatera att de hade någon utrustning eller någon som tillhörde underrättelsetjänsterna. Så vår bedömning är att de så att säga rekade för att bygga upp en underrättelse struktur från Södertälje, men de lyckades inte.
De hann inte på grund av
ekonomiska problem i
dåvarande
Sovjetunionen.
Men det där är ju intressant, för vi kanske ska säga det också, att Matreco låg beläget på Hantverksvägen 9, där Volkswagen ligger belägen nu. En del av det sovjetiska Matreco är Volkswagens fastighet idag, byggnad idag. Sen har man ju byggt ut den och så. Men där inne hade Matreco sitt kontor. Och du nämnde det. Ni var där och tittade, sa du. Det innebar att ni lyckades ta er in i byggnaden. Kan du berätta hur det gick till?
Jag vill inte berätta så mycket mer än att säga att vi följde ju och observerade vad som pågick i byggnaden och runt omkring, och även hade kontroll av ett antal ryska anställda för att om möjligt identifiera dessa som underrättelseofficerare.
Ni lyckades i alla fall. Så mycket tror jag att vi till och med skrev i Länstidningen. Och du säger ju själv att du har ju skrivit den här boken Säpo inifrån.
Ja.
Jätteintressant. Och där tror jag väl att det står att man kvällstid eller nattetid i alla fall var inne i lokalen.
Det stämmer. Det stämmer.
Ja, man måste ha gått runt där ensam i lokalen då liksom, och helt enkelt.
Ja, vi har varit inne och konstaterat. Därför att vi hade fått information om att vissa specifika rum var för underrättelsetjänsten, och de rummen har vi undersökt.
Ja, men det var väl så här på Matreco att det jobbade både svenskar och ryssar? Att det var liksom vanliga svenska anställda som jobbade i verkstaden, om jag fattar det rätt, och så delvis. Och så sen ryssar också som var hitplockade. Men kan man inte tänka sig att några av de här, alltifrån verkstadsarbetare till administratörer, ändå hade liksom dubbla uppgifter, att de ändå skulle samla in spionmaterial för Sovjet?
Min bedömning är att man kom inte så långt. För det handlar ju om, enligt rysk sätt att tänka, att lita på fullt ut och att man har kontrollen om du nu talar om svenskar. Så den processen pågår under flera år att bygga upp så att säga relationen med en svensk för att denne skulle bli agent och kunna lita på personen. Och min bedömning är att man kom inte så.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Långt.
Du pratade lite grann om hur spioneri funkade för Sovjet på den tiden. Att man liksom byggde, ja, man ville bygga förtroende med en svensk person innan man liksom tog in den i liksom Sovjet. Men är det någon skillnad idag på hur Ryssland, alltså det är ett nytt land, det är en ny ledning. Ser spioneriet ut annorlunda idag eller fortsätter man på samma spår? Eller?
Jag ska ju inte, jag är ju pensionär och ska inte säga att jag vet hur det pågår idag. Men man ska betänka att Ryssland och rysk underrättelseverksamhet, det är långsiktigt, de är konservativa, de har byggt upp sina strukturer och sin kunskap. Så jag övertygad även om de justerar i vissa delar, men de bygger det på den gamla kunskapen.
Och tänkte jag, när Sovjet föll samman, och du menar att de har jobbat på ett ungefär på samma sätt, innebär det att de har ungefär samma antal uppsättning på ambassaden efter Sovjet föll som innan?
Om vi börjar under 80-talet, som jag började, som jag sagt, 81. Och sedan så 91 faller ju Sovjetunionen samman. Och under 80-90-talet så var det ungefär på ambassad och handelsavdelning i Stockholm ett 30-tal KGB-officerare. 30-tal KGB-officerare och ungefär 15-17 GRU, den militära ryska underrättelsetjänsten GRU. Och då ska man, och de var i täckbefattning på ambassaden. Från 91, då när Sovjet blev Ryssland, så hade vi tanken, ja, nu kanske Ryssland ska bli lite mer demokratiskt och dra ner på antalet underrättelseofficerare. Men de första åren, och som i princip jag var ju kvar och var chef för kontraspionaget i 2005, så drog de inte ner på antalet underrättelseofficerare. Men idag vet jag att antalet diplomater på den ryska ambassaden har kraftigt minskat i förhållande till vad det var på den tiden när jag var verksam.
Det pågår ett krig nu i Ukraina, och du berättar själv att under kalla kriget så var det ju många fler diplomater som jobbade i ryska ambassaden, och det kanske går att dra en slutsats då att det fanns flera ryska underrättelseofficerer på plats. Jag tror att det finns en risk nu. Sverige ska ju gå in i NATO, det kan ju uppstå en ny situation som man kan kalla ett kallt krig. Jag tror Ryssland kanske inte är så nöjda med just det beslutet. Finns en risk att frekvensen av spioneri kan öka, om du bara får spekulera? Nu, jag vet att du är inte kvar inom.
Men jag kan svara på den frågan. Under mina år då 25 år vid Säpo. Och,
det var då du slutade 2005 som kontraspionagechef.
Som chef för kontraspionagechef. Ja. Men under alla dessa år som jag var och hade kontakt med ryska underrättelseofficerare genom de här dubbeloperationerna som vi har talat om, så var det huvudfokus för ryska underrättelseofficerare var alltid NATO. NATO och NATO. Det var under tiden när vi även jobbade med östtyska underrättelseofficerare, så var det exakt likadant. Deras inriktning var NATO, NATO, NATO. Och för det har alltid varit underrättelseinriktning 1. Och då kan man ju förstå, om nu Sverige ska bli anslutet till NATO, så höjs temperaturen för att få ännu mer information. Sverige, NATO. Men redan från 80-talet, som jag har kunskap om, så var det för att få information om NATO. Det var huvudinriktningen.
Vad tänker du nu när du ser kriget i Ukraina? För det var ju någonting under kalla kriget. Man ville undvika att det skulle bli ett storkrig och krig mellan. Nu är det ju inte så att det är. Men hur tror du att rysk underrättelsetjänst jobbar nu?
Ja,
med tanke på till exempel svenska vapenleveranser till
då måste man betänka ryskt sätt att arbeta, det är långsiktighet, och då har Ryssland byggt upp olika agentsystem, och det har man i de flesta länder i hela Europa. Personer som de har kontakt med och som har kunnat lägga lågt under många år, dessa agenter, så kallade vilande agenter. Nu kan man också få dessa personer att ge sig ut och observera vad händer i svenska hamnar, vad händer i runt omkring svenska flygplatser, vad händer runt viss försvarsindustri, för att se om det går ut leveranser, möjligen det som ska gå till Ukraina. Så det är jag är helt övertygad om, att runt om i hela världen och hela Europa så har de låtit sina vilande agenter nu bli mer aktiva för att observera och rapportera vad som händer, vad som sker.
Och vilande agenter, det kan vara folk som har flyttat till Sverige till exempel från Ryssland och som de har en relation till och sen bara kontaktar plötsligt och säger att skulle inte du kunna kolla lite extra där och där, eller hur funkar det?
Så är ett möjligt scenario att det är för detta eller ryska medborgare, men det kan lika väl vara svenska som tycker det här är väl inte så farligt om jag berättar att det kom en båt till en hamn och hämtade ett antal stridsvagnar eller något sådant. Det personer som rapporterar det kanske inte har tanken, känslan av att det här är väl inte till så stor skada. Jag bara berättar ju några små detaljer. Men i det stora hela så blir de små detaljerna en viktig länk för att bygga upp en informationskedja.
Ska man som Södertäljebo börja vara vaksam över sådana här typer av frågor? Vad har du sett? Vad har du hört?
Ja, det tycker jag att det ligger i alla svenska medborgares att de ska vara observanta och fundera på varför utför jag det här och varför jag har fått den frågan.
Och sist här hör du Bengt Nylander, före detta Säpo-agent och chef för kontraspionaget i Sverige. Och det var allt för veckans Studio Krim. Vi som har gjort den här podden heter Ricardo Burrows och Torbjörn Granström. Tack för att du har lyssnat.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale.
Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.